Ja, det är ju i alla fall barntema det här året. Vår församling, vi har ju så lite internt för oss själva i alla fall att vi ska fokusera på någonting, kanske lite mer än vanligt under ett år på det här sättet. Och 2020, då valde vi att vi skulle ha ett tema då vi fokuserar lite mer på barn. Låt barnen komma till mig, som Jesus sa. Så det är liksom, i alla fall internt för oss som pysslar med olika saker här i kyrkan, så har vi det, tänker vi så. Och då tänkte jag så här, att jag skulle predika om de första barnen. Och det är ju Kain och Abel. Och när jag tänkte, ja, men det är väl en bra idé. Vad kan vi lära oss från Kain och Abel? Och sen efter att jag hade bestämt mig för det och började studera texterna, så inser jag att ja, men det var ju inte så trevligt. Men nu är det redan för sent, nu har jag redan skrivit predikan, så nu får ni lyssna på den ändå. Men någonting kan man kanske lära sig från den här ganska jobbiga texten, kanske. Jag vet inte. Vi slår upp första Moseboken kapitel 4. Där står det om Kain och Abel, de första barnen i Bibeln. Och vi läser från vers 1-2. Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon: jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Och det första jag vill fastna vid, det är ordet kände. Det här är alltså första gången det står i Bibeln om sex. Och då väljer bibelförfattaren att använda ordet kände. Jag tycker faktiskt att det är en fin beskrivning, alltså, som vi nog kan lära oss någonting av. Hur beskriver vårt samhälle sex? Tänk på det en stund. Liksom. Och hur groteskt och hur liksom, negativt, kanske, på många sätt, det beskrivs. Men titta hur Bibeln beskriver det. Liksom. Mannen kände sin hustru. Det är något fint med det ändå. Att det är det handlar om. Liksom. Men det var bara en liten intressant betraktelse över vilket ord som används. De kunde ju ha använt ett annat ord, men de valde just det ordet när de skrev ner det här. Och det stämmer till lite eftertanke, tycker jag. Sen säger Eva då: jag har fått en man från Herren. Vet ni vad ordet Kain betyder? På... Nej. Ja, men det är inte rätt. Det betyder fått. Att man har fått någonting. Och det är det som hon också säger i texten senare. Jag har fått en man från Herren. Och där kan man tänka sig då, det här är så det första barnet som föds. Och hon direkt liksom tolkar det som att jag har fått det här barnet från Herren. Det är så att säga inte jag som har skapat det här. Jag har fått det. Och vad säger det oss som barn egentligen? Det är Guds gåva från Gud. Och direkt från första början så bekräftar Eva det. Jag har fått från Herren. Jag har inte kunnat göra det själv. Utan det här är en gåva. Och så ska vi se på barn liksom. Den gåva från Herren. Som vi tar emot och som vi bekänner till. Det här har jag fått från Herren. Det här barnet. Alla barn. Sen är det så att jag misstänker. Det står inte i texten. Men jag misstänker att Eva trodde. Kanske. Att det här Kain var ett svar på Guds löfte. Ni vet, när Adam och Eva hade syndat, då står det ju i texten att Evas avkomma ska besegra djävulen. Liksom. Och nu kom Evas avkomma. Kanske tänkte hon liksom att här har vi bönesvaret. Men hon fick vänta några år till. För vet ni vem det var? Evas avkomma som skulle krossa ormens huvud, besegra djävulen. Vem var det, tror ni? Det är Jesus som är det svaret. Det är bara Jesus som kan liksom besegra djävulen fullt ut. Men Eva kanske tänkte, äntligen har jag fått liksom min avkomma som kan besegra djävulen och föra oss tillbaka till Gud. Men så var det inte. Abel, vad betyder hans namn då? Vet ni det? Helena, du får inte svara mer. Nej, skämt åsido. Det kanske man inte vet vad Abel betyder. Det betyder typ så här andning, temporär, meningslös. Så det är som att hans liv liksom blev bara kort som en andning, temporärt och meningslöst. Nu är det som tur inte så, men så betyder hans namn. Och ibland kan man lära sig något från namnen. I alla fall, om vi går vidare i texten, så står det så här, vers 3-7. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Ja, här har vi alltså en situation då Kain som, jag vet inte, odlar vete ute på fältet. Och hans lillebror Abel som istället var djurskötare. Han vallar får eller någonting liksom. De här två liksom mänskliga inriktningarna liksom, tidigt i människans urhistoria. De ger alltså ett offer till Gud från sitt det de har producerat. Så Kain, han tar liksom vete, kanske lite frukt, kanske lite blommor, vad vet jag. Det han hade odlat fram i alla fall. Och liksom lägger fram det inför Herren som ett offer till Gud. Och så Abel gör likadant. Han tar ett lamm eller någonting. Han skär halsen av det. Han tar fram, styckar fram dess fett, står det ju. Och så odlar han det. Om du fick välja, vilket av de här två offren skulle du tacksamt ta emot? En vacker liksom, liten skapelse av vete och frukt och lite blommor kanske? Eller ett slafsigt djuroffer? Vad skulle du välja? Vad skulle du ta emot? Liksom? Det var ju vackert kanske att se på Kains offer. Eller? Abels slafsiga djurfett. Blodigt och kanske, jag vet inte om det stinkte lite, men ni förstår vad jag menar. Skulle du vilja ha det? Ja, men det här, det låter bra. Det var det skulle jag välja av dessa två. Hur många skulle välja Kains växtoffer om ni fick välja? Och hur många skulle välja Abels djurfett? Ingen. Okej. Varför väljer Gud Abels fett framför Kains vackra skapelse liksom? Blodsoffer, säger någon. Inställningen. Vad sa du? Gud hade, ja. Många bra tankar. Om man, det finns faktiskt, jag tycker det är lite svårt att se varför, om man bara tittar på bibeltexten här. Jag ser inte riktigt, vad är för skillnad på deras offer? Men, som tur är har vi Hebreerbrevet. Så vi tittar där. Där står det så här nämligen, i Hebreerbrevet 11:4. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Jag ser i Hebreerbrevet att Abel bar fram sitt offer i tro. På något sätt. Det uppfattar jag är skillnaden mellan deras. Jag uppfattar att senare i Moseböckerna kan Gud ta emot både växtoffer och djuroffer. Det är ingen fara. Det är inte det viktiga för Gud, vilket det är. Men skillnaden mellan Kain och Abel, det var att Kain bar fram en religiös, vacker gåva till Gud, men utan tro. Medan Abel bar fram ett slafsigt djurfett i tro. Han hade tro på Gud. Alltså jag tror Kain, han visste naturligtvis vem Gud var. De pratade ju med varandra. Han trodde på Gud. Men förstår ni skillnaden? Att bära fram någonting till Gud i tro. Jag vet inte. Jag har berättat många gånger när jag har varit i Israel. För där såg man så många grejer så att det finns så mycket berättelser för mig att hämta därifrån. Men jag kommer ihåg några stycken. Exempelvis var vi ville gå till bergspredikan, ni vet, det där platsen där Jesus hade sin bergspredikan. Det är en liten kulle. Och så har de byggt ett kapell där. Så kan man gå dit och titta. Och jättevackert och fint. Så åkte vi dit, jag och min fru Annika. Och så när vi skulle gå in dit. Så det första man möts av, det är små skyltar på gräset där det står gå inte på gräset. Ja, okej. Okay. Och så kommer man fram. Och vid entrén, vid dörren. Där satt en arg liten nunna. Och i min minnesbild så hade hon en käpp som hon slog på folk med. Men det stämmer tror jag inte. Men så minns jag det. Och hon var arg och fräste på alla turister som skulle gå in i det där kapellet. För att alla hade ju på sig för korta kläder. Man hade inte täckt axlarna eller man hade inte täckt knäna eller vad det nu var. Så hon fräste och skällde på alla som gick in. På mig också om jag minns rätt. Man fick inte gå in dit liksom hur som helst. Och då kände jag bara så här. Det här är ju bara religiöst. Det finns ingenting i det här, tror jag, som Gud på något sätt uppskattar och tar emot. Det här är bara religiöst skådespel. Varför skulle den här platsen vara bättre att möta Jesus på än vilken annan som helst? Och vad spelar det för roll? Vilka kläder jag har på mig? Är ni med? Det kändes bara som att okej, för nunnan var det här jätteviktigt. Men för Gud, jag tror inte han brydde sig det allra minsta om jag hade täckt mina axlar eller inte. Då var jag ganska vältränad dessutom. Men i alla fall. Ni förstår vad jag menar. Skillnaden mellan Kains och Abels offer. Det är att Kain bar fram ett religiöst offer. Religion. Medan Abel bar fram ett trons offer. För Gud spelar ingen roll om det är vackert, om du har en prästskrud på dig, om du har en fantastisk vacker kyrka med ett inrett kyrkorum, ett fantastiskt kors. Det spelar inte någon roll för Gud ur den avsikten. Liksom. Vad spelar det för roll om du vill möta Gud? Vad är det Gud vill se hos dig? Ditt hjärta. Tron i ditt hjärta som längtar efter Gud. Det kan du bära fram till Gud och han tar emot det. Om du säger till Gud, ja men titta vilket fint kors vi har. Titta vilken fin kyrka vi har. Pastorn har kavaj på sig. Det är inte det som Gud går efter. Och det är det som blir Kains misstag, att försöka bära fram ett religiöst offer som man tänker är fint inför Gud. Men som är helt tomt på tro. Och har du tro å andra sidan. Om du har tro i ditt hjärta. Då kan du närma dig Gud utan de här religiösa kläderna. De här en fin kyrka att gå till. Du kan möta Gud i din sovkammare. Som Jesus säger. Där. I ensamheten. I tystnaden. Kan du få prata med Herren. Det är hjärtats tro som är det viktiga. Och det hade Abel men inte Kain. Nästa. Nej, vi går tillbaka förresten. Till vers 6. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Gud, han ser Kains hjärta. Han ser vad som håller på att börja hända i Kains huvud. I hans hjärta, vilket det nu blir, jag vet inte. Han, i alla fall, Kains avundsjuka på sin lillebror börjar liksom få fäste i hans hjärta. Och han börjar tänka tankar som är mörka. Och Gud ser det. Och jag tycker det är så fint av Gud. Han vet vad som är på gång. Han är som att Gud vill varna Kain. Gå inte in på den här vägen liksom. Det här kommer inte bli bra för någon av er. Liksom. Det är som att Gud har sån omsorg om Kain. Att han försöker stoppa honom. Gå inte den vägen. Liksom. Har ni varit med om det någon gång? Kanske du själv? Kanske någon du har försökt ta med till kyrkan? Kanske någon du har vittnat för om Jesus? Någon kanske har varit missbrukare och du har hjälpt dem komma tillbaka till kyrkan eller sådär. Du har liksom fått in dem på vägen och så ser du på dem ibland så här, de börjar gå tillbaka. Och du i din omsorg liksom försöker berätta för dem. Stopp liksom, gå inte den vägen för du vet hur det kommer sluta. Den omsorgen visar Gud här för Kain. Och det, jag funderade på det hemma när jag satt och förberedde den här predikan. Hur många gånger ska man visa den här omsorgen som Gud gör över Kain? Hur många gånger ska man försöka få tillbaka någon innan det blir för sent? Liksom? Det är ju en fråga som Petrus ställer till Jesus också. Ska man göra det 7 gånger? Och Jesus svarar nej, inte 7 gånger, 77 gånger. Alltså det vill säga så många gånger det krävs. Spelar ingen roll. Och det här tror jag, det kanske är en av de viktigaste lärdomarna från den här texten. Guds omsorg om Kain. Hur mycket han älskar Kain. Och hur mycket han faktiskt försöker få honom tillbaka på rätt väg. Utan att för den saken skulle tvinga honom. Ja, i alla fall. Tyvärr blir det så här då. I vers 8. Kain talar med sin bror Abel. Och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Och han svarade, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Ja, det här var ingen slump. Det här var väl planerat. Ser ni hur de går ut på marken? På Kains eget fält förmodligen. Går de ut, han lurar ut sin bror. Kom nu Abel så ska vi gå ut här och titta på mina fina vete, vad det nu heter. Jag ska visa dig vad jag liksom odlat fram här. Och sen dödar han honom. Och det är ingen liten synd där. Här alltså mördar alltså Kain en fjärdedel av jordens befolkning. Av mänskligheten i alla fall. Det är ju en stor grej. Det första mordet. Någonsin. Och han gör det på ett överlagt sätt. Han gör det medvetet. Han har planerat det. Han har tänkt igenom det här. Han fullbordar sin synd. Liksom. Här behöver var och en av oss tänka till att när du känner de här varningarna från Gud, gör inte det där. Titta inte på det där. Träffa inte den vännen. Gå inte till krogen. Gör inte det där. När du känner det där i ditt hjärta, det är Gud som försöker varna dig att börjar du gå in på den här vägen så kan det sluta illa. Både för dig och för dina medmänniskor. Lyssna på den rösten liksom. Den här synden som Kain gör kallas i Judas brev för Kains väg. Det vill säga att man utför tomma religiösa handlingar utan tro. Man blir avundsjuk på den som är sant troende. Man förföljer de sant troende och mördar dem. Och till sist ljuger man om det inför Gud. Det är Kains väg liksom. Så genom kyrkohistorien har det här alltid förekommit. Hur de sant troende blir förföljda av de religiösa. Mycket märkligt. Paulus skriver om det här i Timoteusbrevet. De har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Och sen frågar Gud då Kain, var är din bror Abel? Gud vet vart Abel är, eller hur? Vad är det Gud gör när han ställer den här frågan? Tror ni? Vad försöker Gud göra? Vill du svara? Jag har ett svar här. Ja. Nu Kurt kan du få säga. Ja, exakt. Han försöker hjälpa Kain. Alltså enda sättet nu att komma vidare på rätt sätt för Kain, det är att bekänna sin synd, böja sina knän, be Gud om förlåtelse, be Adam och Eva om förlåtelse, allting. Bara liksom, lägg dig platt på marken och ångra det du har gjort. Liksom. Det finns ingen annan väg för dig, Kain, nu. Och Gud erbjuder honom den möjligheten. Bekänn. Men Kain går vidare i sin synd och ljuger inför Gud, som naturligtvis vet vart Abel är. Och så säger han, ska jag hålla reda på min bror? Och det är en så här klassisk urmänsklig fråga som har präglat mänskligheten ända sedan dess. Ska jag hålla reda på min bror? Vad är svaret, tror du? Vad är svaret på den frågan? Ska vi hålla reda på varandra? Ja. Ska vi bry oss om varandra? Ja. Alltså Jesus säger det ju i Matteus 25, är det va? Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka. Jag var främling, ni tog emot mig. Jag var naken, ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Ja, vi ska hålla reda på varandra. Vi ska bry oss om varandra. Vi ska hålla koll på varandra i all välmening, i kärlek. Hur blir det annars liksom? Hur blir det annars om vi känner bara nej, jag ska inte vara med min bror Abel. Jag bryr mig inte om vad han gör. Han får leva sitt eget liv. Jag lever mitt liv liksom. Och möjligtvis kan jag gå och klaga på honom när han gör något fel. Men annars så får han klara sig själv. Så kan jag uppleva ibland att många har en sån inställning. Men så vill inte Gud. Han vill att vi ska ha relationer med varandra. Han vill att vi ska bry oss om varandra. Ta hand om varandra. Det är en viktig sak faktiskt. Och Abel, eller så här Kain. Nej men vadå? Jag bryr mig ju inte om min lillebror. Vad har jag med han att göra? Du har mycket med han att göra, Kain. Från vers 10. Då sa han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kring flackan och hemlös ska du vara på jorden. Kain sa då till Herren, mitt brott är för stort för att förlåtas. Se, idag driver du bort mig från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Kring flackan och hemlös kommer jag vara på jorden så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig. Nu passar det att visa på lite ånger. Alltså Kain har ju alltså, han har mer ånger eller upplever mer förtvivlan över Guds straff för honom än över sin egen synd som han har gjort mot sin broder. Är ni med? Nu passar det att visa känslor och förtvivlan liksom. Hade ju varit mycket bättre om han hade gjort det när Gud manar honom att omvända sig liksom. Gud ger honom någon form av straff som är en förlängning av det som Adam fick. Ni vet, Adam skulle få bruka jorden i sitt anlete svett och med möda för att få fram grödor. Och här blir det liksom ännu värre nu för Kain då. Han ska inte ens få fram någon gröda överhuvudtaget och få leva ett kringflackande liv som hemlös. Och Kain då uttrycker sin besvikelse över att få ett straff. Men avslutningsvis så vill jag att vi ska gå till sista versen här. Vad Gud svarar då när Kain nu uttrycker någon form av besvikelse. Men Herren sa till honom: Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffar på honom skulle döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Kain kände sin hustru och blev havande och födde Hanok. Och Kain byggde en stad och kallade den Hanok efter sin son. Här ser vi Guds omsorg igen över Kain. Trots att Kain ljuger för Gud och mördar sin bror, så visar Gud omsorg om Kain. Vad kan vi lära oss av det? Vi ska vara som Gud. Vi ska också visa omsorg om våra medmänniskor. Även om de beter sig illa och ljuger för oss, så ska vi vara som Gud och visa omsorg och kärlek mot alla. Även om de behandlar till och med oss illa. Det är Guds sätt att vara, liksom. Det är så han är. Och det verkar som att Gud till och med hjälper Kain. Han ger honom ett tecken. Och jag funderar på det här. Vad är det för tecken? Är det någon som vet vad är det för tecken Gud ger? Det är jättesvårt att se i texten så som den är skriven på svenska. Men någonting skulle skydda honom från att bli mördad. Ni som är teologer, vad ser ni i narrativet? Vad är det för tecken han får? Jag tror han får en stad att bosätta sig i. För det var ju det som blev skyddet för honom. När det kom mördare som ville ha ihjäl honom, då hade han sin stad att gömma sig och skydda sig från dem. Och det är en tanke som återkommer i Moseböckerna, att Israel skulle bygga fristäder åt folk som var på flykt eller som riskerade att mördas, så att de kunde gömma sig där och liksom ha skydd från att bli ihjälslagen utan domstol. Så kanske var det så att det är själva staden där som är det tecknet som han fick. Att när folk såg den där staden, då fick de inte gå in dit. För där fanns Kain under beskydd. Ja, det tror jag var min predikan. Nu ser jag ingen mer i min dator här som jag ska säga. Så jag får väl sluta då. Vi ska bara sammanfatta här. Tillbe Gud med tro i ditt hjärta. Det är liksom första lärdomen från texten. Liksom leverera inte en massa religiöst tjafs. Alltså, vad ska vi kalla det? Ni förstår vad jag menar. Det är inte det som det hänger på. Det är inget fel på att ha en vacker kyrka, ett vackert kors, en vacker prästskrud eller vad det nu är du vill ha som du tror att Gud tycker om. Det är inget fel på det. Men utan tro i sitt hjärta så är det, finns det ingen mening med det, helt enkelt. Det finns ingenting i själva kläderna eller kyrkan som är heligt i sig. Utan det är tron som man bär fram inför Gud. Den synd som börjar i ditt hjärta, i din tanke, leder ofta också till handling. Och det vill Gud liksom på något sätt skicka med, tror jag, från den här texten. När du känner i ditt hjärta att Gud manar dig att gå inte in på den här vägen, lyssna då, för att det är någonting på väg att börja hända från ditt hjärta som kommer leda till handling som skadar människor i din närhet och dig själv. Och sen också naturligtvis ta hand om varandra. Det är en mycket viktig sak Gud skickar med till oss. Vi ska ta hand om varandra. Vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Och till sist, vi lär av Gud att ha omsorg även om de som beter sig illa mot oss, de som behandlar oss dåligt, de som förföljer oss, de som dödar oss. Vi ska älska dem. Vi ska älska våra fiender, som Jesus sa. Det är liksom budskapet från Kain och Abel, de första barnen. Och nu ska vi be tillsammans, tänker jag. Kanske känner du att du blir träffad av något liksom i den här texten, att Gud talar till ditt hjärta. Att du har någonting som du behöver göra eller sådär. Nu ber vi, tycker jag, att Gud får göra någonting med dig i ditt liv, i ditt hjärta. Heliga Ande, vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Tackar dig för att du finns här för att möta våra böner, för att se in i vårt hjärta, för att mana oss. Kanske har du talat till någon idag som liksom varnat för, gå inte in på den vägen. Gör inte det som du har tänkt. Kanske har du manat någon idag. Jag ber att du ska liksom hjälpa oss att handla rätt. Jag ber också att du hjälper oss att ta hand om varandra. Säkert tänker vi på någon nu som vi kanske borde besöka. Vi kanske borde ringa. Vi kanske borde fråga hur det är. Och så vidare. Bjuda på kaffe någon gång. Jag ber att att du hjälper oss att ta hand om varandra. Och inte leva åtskilda från varandra, utan ta ansvar för varandra. Tackar dig för det, Jesus. Amen.